Temat idag är kärlekens väg. Och vi ska faktiskt läsa ifrån Höga visan. Det gör man inte så ofta. Men den är väldigt vacker, Höga visan. Så idag ska vi få göra det. Jag vet inte om vi har lyckats med att få upp den. Jo, tummen upp. Vi läser Höga visan kapitel 8, vers 6-7. Det står så här. Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta, som ett sigill vid din arm. Stark som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven. Dess pilar är flammande eld, en ljungande låga. Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, floder kan inte svepa botten. Om en man gav allt han ägde för kärleken, vem skulle ringakta honom? Jesus, tack för att vi ska få idag tala om kärlekens väg, Herre. Att vi ska få tala om din kärlek till oss och hur den kan få förvandla oss och våra liv, Herre. Herre, låt mig få tala det du vill att jag ska tala idag. Herre, lägg dina ord i min mun. Tack för att du är här. Tack för att vi får möta dig. I Jesu namn. Amen. Höga visan, ja. Den kallas också Sångernas sång. Och den handlar om en kärleksrelation mellan kung Salomo och en kvinna som kallas bruden från Sulem. Och den handlar om deras längtan till varandra. Och den är ju väldigt passionerad, om du inte har upptäckt det. Och troligtvis så framfördes den här som sånger. Man sjöng flera sånger. Och den är en form av en kärleksdikt som man sjöng i dialogform. Och traditionellt så har man tolkat just det här som en kärleksrelation, den här boken. Men den handlar också om relationen mellan Jesus som brudgummen och församlingen som bruden. Och det är ju faktiskt ett tema som genomgår Bibeln. Lammet som brudgummen och bruden, det vill säga Kristi folk som bruden. Det står i Uppenbarelseboken i slutet av Bibeln. Kom, jag ska visa dig bruden, lammets hustru. Och vi läste här om ett sigill. Ja, det skulle kunna stå en ring också faktiskt. Och det var en ring som kunde bäras i en kedja hängandes över hjärtat, där känslocentrat ligger. Eller på armen som var stod för handlingarnas centrum. Både på hjärtat och armen, handlingarnas centrum. Och bruden ber om att få vara som en ring som är oupplösligt förbunden med den andra. Högt värderad, beskyddad och var hängiven i sin kärlek till brudgummen. Och den handlar också om en total överlåtelse. Och att ge den andra full auktoritet. Och det går åt bägge hållen. Det är båda två som ger det här löftet. Jag vet inte om du har märkt det, men på social media och i media överhuvudtaget på tv så kan det här med kärlek lätt bli liksom ett ytligt ord. Kärlek kan bli någonting som utgår från mig och vad jag känner, vad jag tycker. Det kan vara något som vi ska visa upp. Det kan till och med bli ett självförverkligande. Det är något som är utbytbart. Och ibland handlar det om just bara vad som känns bra. Och fokus kan också hamna på det här att ja, men man ska ge blommor och ge överraskningar. Och det är ju fint. Det har vi gjort igår. Det var ju Alla hjärtans dag. Och vi ska ju verkligen visa kärlek och uppskattning. Men det finns ju större djup än så i detta med kärlek. Förresten så har vi ju pyntat här som ni ser med fina vackra hjärtan. Var det Himlaton som gjorde det? Himlakul som har gjort detta fina. Men vad säger Gud om kärlek? Ja, först då, Guds kärlek till oss. Det är där vi ska börja. För kärlekens väg, den börjar med vår inre resa. När Gud genom Jesus befriar dig och mig från synd och vår bortvändhet från Gud. Där börjar kärlekens väg. Och vi har redan hört Johannes evangeliet kapitel 3, vers 16. Ty så älskade Gud världen att han gav oss sin enda son. Och det här med kärlek som står här, det är agape. Och det handlar om att osjälviskt, villkorslöst, helhjärtat, hängivet och offervilligt ge av sin kärlek. Och det är väl vad Gud har gjort. Han har gett sig totalt för dig och mig och gjort allt. Och gjort det möjligt för dig och mig att bli försonade med Gud. Och i Efeserbrevet står det: han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria i honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom, Jesus Kristus, efter sin goda viljas beslut, till ära och pris för den nåd som han skänkt oss i den älskade. Vi är utvalda och Gud har i kärlek förutbestämt oss. Det tycker jag är fantastiskt. Tänk att när Gud skapade den här världen så såg han nuet, han såg framtiden, han såg evigheten. Han såg dig, han såg mig. Och han tänkte, du ska finnas till. Jag har en plan för dig. Jag har ett syfte för ditt liv. Ditt liv är meningsfullt, det är inte meningslöst. Min bön och min önskan inför den här dagen, det har varit att du ska få ett förvandlat möte med Jesus. Där hans kärlek får fylla dig. Att du helt blir förälskad i Jesus. Kanske för första gången eller på nytt. Att du blir förälskad. Och när det här får hända med Jesus så öppnas ditt hjärta och han får flytta in. För Jesus är verkligen, och vi använder inte sådana ord alltid, han är passionerat förälskad i dig. Om du öppnar dig för Guds kärlek så kan, vad läste vi innan, varken mäktiga vatten släcka kärleken eller floder svepa bort den. Men så är det ju precis som i en kärleksrelation, att det är ju en process att lära känna någon annan. Och du måste lära dig under tid att umgås med den andra. Och du blir mer och mer förälskad. I treenigheten så är det så här, Fadern, Sonen och den helige Ande. Så finns det en kärlek som existerar mellan de tre. Fadern älskar Sonen, Sonen älskar Fadern, den helige Ande älskar Sonen, den helige Ande älskar Fadern och så vidare. Det är en ständig rotation av Guds kärlek. Och det är den vi bjuds in till när vi tar emot Jesus. Vi bjuds in till den levande kärleken som redan finns i treenigheten. När jag var 23 år så var jag med om något väldigt speciellt i mitt liv. Då var jag ungdomsledare, eller ungdomspastor kallades det. Och, men jag hade vuxit upp i ett kristet hem och ja, hade upplevt en del med Gud och så här. Men så var det så att jag hamnade hemma hos några vänner som hade ett bönemöte. Och i det här hemmet så var det en kvinna som var verkligen en bönekvinna, skulle jag kunna säga. Och hon hade gjort en tavla till mig. Hon hade målat en tavla och där det stod: Gud är kärlek. Och så var det som en blomma på den här, eller flera blommor egentligen, som liksom på något vis hade vuxit upp. Och det såg ut som att de hade vuxit upp ur sand på något sätt. Och jag satt och tittade på den där när jag kom hem. Så tänkte bara, Gud är kärlek. Och så kom jag ihåg att jag bara började be så här: Gud, kan inte du visa mig vem du verkligen är? Inte den jag tror att du är, utan den du verkligen är. Och så kommer jag ihåg att jag sa också så här. Och det här är inga magiska ord. Det är inte så att bara för att man säger så här så händer det ena eller andra. Men jag bad så här, för jag bad ifrån hjärtat. Gud, jag älskar dig. Helige Ande, jag älskar dig. Jesus, jag älskar dig. Och när jag hade bett om orden så var det som att hela mitt rum, min lägenhet där jag var, mitt lilla rum, det började knaka i väggarna. Och jag upplevde hur Guds kärlek kom över mig på ett sätt som jag aldrig hade upplevt tidigare. Och det var sån frid i rummet. Och jag blev alldeles omtumlad. Men det var också så här att det var inte så att Gud sa en massa till mig. Och jag sa inte en massa till Gud heller. Utan det var bara som att jag var nära Gud. Jag kan lättast beskriva det som att jag satt mot hans bröst. Faktum var att jag gjorde det hela natten. Jag blev inte trött. Jag var inte trött dagen efter heller. Och den här starka, kärleksfulla närvaron, det är svårt att beskriva. Om du har varit med om något sånt här så vet du. Det är svårt att beskriva vad som har hänt. Det pågick i en vecka. Överallt jag var så kände jag bara Guds närvaro. Och det som hände var också att jag, utan att jag hade bett om det, upptäckte att jag hade fått vissa gåvor som den helige ande hade gett mig. Och helt plötsligt började jag fungera i dem utan att jag hade bett om det. Jag tror att det var för att jag bad först och främst om Guds kärlek och att någonting hände då. Men vi lever ju inte bara av känslor. Ja, det är riktigt. Men, och det kan inte bara handla om känslor. Men tänk också på ett äktenskap. Hur skulle det vara om makarna slutar umgås och aldrig känner något för varann? Tyvärr har väl det hänt alldeles för många gånger. Men tänk om det blir så. Det finns inte längre någon passion. Då blir det ju ganska tomt och tråkigt i det här äktenskapet. Eller hur? Det är inte så det är tänkt. Utan det är tänkt att vara en nära relation. Så vi ska inte bli förvånade att Gud möter oss med sin kärlek och berör oss. Det är naturligt. Vi ska inte vara rädda för det. När Jesus talar om den gode herden så säger han så här i Johannes. Jag är den gode herden och jag känner mina får och de känner mig. Där finns ett väldigt intressant ord på grekiska som heter ginosko. Och det här ordet betyder att beskriva ett, det beskriver ett kärlekspar och deras relation. Det ordet. Och det betyder att känna någon genom personlig erfarenhet, nära vänskap och att förstå någon och att det också finns en mycket intim relation. Så det är det Jesus vill ha med dig och mig. Han vill ha en mycket nära relation och han vill bjuda in oss till det. Och när Jesus ska beskriva det här, hur mycket Gud älskar oss, då berättar han ju om den förlorade sonen. Ni vet, sonen som ber sin fader om att få en del av arvet. Och så drar han iväg och förskingrar de här pengarna. Och så inser han att han måste vända tillbaka hem för att han har gjort åt med alla pengar. Och han vill vända om hem till sin far. Och så säger han ju, eller tänker han ju så här, jag måste be om förlåtelse för jag har gjort fel här. Så kommer han mot sin fader och hans fader står där när han kommer hem med utsträckta armar och det står att han springer mot honom. Jag tänker att han håller om honom och han tar honom in tillbaka i sin närhet. Och inte bara det, han ger honom en ring, sätter den på hans hand. Han ger honom en mantel som betyder att han är verkligen värdefull. Och så är det med dig och mig. Gud vill dra oss nära sig. Sen finns det ju en hemmavarande son också. Det tänker man inte alltid på. Och den hemmavarande sonen, han blir ju sur. Han blir avundsjuk för att nu så får ju den här sonen all uppmärksamhet. Och han säger ungefär, här har jag gått och slitit för dig. Och vad har jag fått? Inte ens en killing att festa på. Och då säger fadern, ja men allt mitt är ju redan ditt. Han hade fel fokus, den här brodern. Därför att han hade fokus på vad han gjorde. På vad han hade kunnat uträtta. Om han hade istället bara varit nära fadern och tagit emot nåden så fick han den. Den var där. Det var bara att ta emot. Ta emot faderns kärlek. Ja, och det är faderns kärlek som jag också vill säga någonting om här. Och det är ju underbart, men samtidigt tror jag många av oss kan ha svårt med just det här uttrycket faderns kärlek. För vi kan ha en bild av en fader som inte stämmer med Guds. Vi kan ha levt med en fader som varit krävande eller kanske inte har varit så god eller kanske till och med hård eller rent av elak mot oss. Men sa ni inte Gud? För Gud är en kärleksfull pappa. Och till skillnad från föräldrar som kanske inte alltid är närvarande så är Gud vill Gud alltid vara närvarande. Han vill se dig och mig. Han vill bekräfta dig och mig. Och han vill älska dig och mig. Du kanske bär på smärta. Du kanske har känsla av förkastelse. Gud vill ta emot det. Han vill lyfta av det. Och det finns, du kan få be här idag när vi tar emot nattvard och när vi har förbön kan du få be Jesus, du får ta de här tunga sakerna med min pappa eller mina föräldrar som har påverkat min syn på Gud, dig Gud. Du kan få ge det till honom. Sen kan det också vara så att man faktiskt behöver gå i själavård. Det är också någonting som kan hjälpa. Som kan hjälpa dig att gå vidare och bli fri från det som håller dig nere. Men Gud älskar dig och mig av hela sitt hjärta. Och han vill nå fram till våra sår. Och han vill hela och upprätta oss. Sån är Gud. Okej. Men vad är då vårt gensvar på Guds kärlek? För det måste vi också säga någonting om. När Jesus säger så här, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, om hela din själ, om hela ditt förstånd. Detta är det första budet. Sen kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. Vi behöver lära oss att ta emot och leva av Guds kärlek så att vi också kan ge den tillbaka till honom. Det är därför vi behöver prata om att ta emot hans kärlek. För annars kan vi inte ge den tillbaka. Och vårt gensvar på Guds kärlek, det handlar om vår överlåtelse. Att vi överlåter livets alla områden. Att vi tar tid att vara i Guds närhet. Och det kan handla om bibelläsning, tillbedjan, bön. Jag tror att den största striden för många kristna idag, den handlar om intimiteten med Gud. Att vara honom nära. Att känna honom och vara känd av honom. För det är ju så många röster och så många människor som försöker dra oss bort från Guds uppmärksamhet. Och det kan verkligen vara en stor kamp att bibehålla den här kärleksrelationen med Gud. Ett sätt, det är verkligen att läsa i den här boken, för det är ju Guds ord till oss. Det där han talar till dig och mig. Jag vill uppmuntra dig, försök att läsa något varje dag i denna boken. Ska du se, det gör verkligen skillnad. Sen finns det andra sätt att ge gensvar. Det kan handla om det som kallas för tillbedjan. Eller också, vi säger ibland lovsång. Och det är vårt tack till Gud som vi ger till honom. Och det kan vi göra genom sång, vi kan göra det genom dans. Men vi kan också bara göra det genom våra handlingar, det vi gör i livet. Det kan också vara vårt tack. Och jag tänkte säga också det vad gäller lovsång. I himlen så finns det miljoner som lovsjunger Gud för den han är. Vi har de fyra varelserna som konstant säger helig, helig, helig. Och så har vi de 24 äldste som säger att Gud är värdig. Det här pågår hela tiden. Det är den tillbedjan Gud vill bjuda in dig och mig till. Och det är härligt som sagt att få lovsjunga i kyrkan som vi har gjort här idag. tillbe på olika sätt. Men också ett annat sätt är också att när du är själv hemma, ta tid, var i bön, sätt gärna på någon lovsångsmusik. Lovsjung Gud på olika sätt. Okej. Sedan talar Jesus om att vi ska älska vår nästa som oss själva. Älska vår medmänniska. För det är kärleksbudets andra del. Du ska älska din nästa som dig själv. Om Jesus är så perfekt och full av kärlek. Varför? Ja, fast jag ska säga så här. Det här har jag fått ifrån en film som jag tittade på. Som handlade om just det här med överlåtelse till Gud på olika sätt. Och då var det en intervju som var så här. Det är två stycken som samtalar. Om Jesus är så perfekt och full av kärlek, varför beter sig då många av hans efterföljare illa? En del kristna kan ju rent ut vara elaka. Varför är det så att när någon tar emot Jesus, att de inte fylls av kärlek? Varför kan det vara så? En del kan ha bett en frälsningsbön och tagit emot ett första steg, men de har aldrig riktigt lärt känna Jesu natur. Folk frågar mig, svarar den här mannen då, vad hädelse är. Det är inte bara att missbruka Herrens namn. Jag tror att det är att använda Herrens namn utan att ha Guds natur. Utan att ha Guds natur. En del människor har stannat just vid det här, en omvändelsebön, men aldrig riktigt klivit in i Guds förvandlande kärlek och stannat där och mött honom på djupet. Och tyvärr känner många människor till Gud men lär egentligen aldrig känna honom. Man känner till honom men lär egentligen aldrig känna honom. Men låt det vara så att du och jag, vi verkligen lär känna honom. För det är det som gör hela skillnaden. Och nu ska jag illustrera det här till slut med ett exempel. Vi närmar oss slutet. Här har jag ett glas. Här har vi vatten. Och så har vi en bricka för säkerhets skull. Jesus säger så här i Johannes kapitel 7. Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Vi dricker först, sedan flödar vattnet över till andra. Vet du, om man fyller upp ett glas så här med vatten, så kan man ju fylla det precis till kanten och så är ju det jättebra. Men om det ska flöda till andra människor, pratar jag om andens levande vatten, då måste vi ju öppna upp för ännu mer så att det går över bredden. Och då möter andra människor också Guds kärlek, Guds närvaro, Guds befrielse på olika sätt genom dig och mig. Så vi behöver positionera oss så att vi kan ta emot hans kärlek, hans närvaro. Och vi kan be om det. Vi kan be om det. Herre, jag vill ta emot mer av dig. För du och jag menade att ta emot och förmedla Guds rike. Men vi måste också ta emot och dricka först av den kärlek anden ger. Och det gör vi när vi tar tid i hans närvaro. Och då börjar vi också älska oss själva och vår medmänniska. Men det är inte egen kraft. Och Paulus, han säger i Galaterbrevet så här, han talar om andens frukter. Andens frukter är ju ett resultat av att vi har varit nära Gud. Eller att vi är nära Gud. Då säger han så här, men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Så låt oss vara människor som älskar andra. Som först tar emot Guds kärlek. Lär oss att älska oss själva och älska andra. Jag tror också det är oerhört viktigt för vår gemenskap att vi verkligen värnar om varann, ser varandra, uppmärksammar varann, uppmuntrar varandra för det som vi ser att Gud har lagt ner. Till sist, du är älskad. Gud älskar dig. Och han inbjuder dig idag att få komma nära hans hjärta. Han vill att du och jag ska få vara som den här ringen över hans hals. Så nära hans hjärta. Få höra hans hjärtslag. Men jag tror inte bara att vi ska få komma nära. Jag tror att vi ska kunna få erfara också. Och känna beröring av Gud. För Gud vill beröra oss också. Han vill beröra dig, han vill beröra mig. Och det är en kärlek som förvandlar. Och i tacksamhet så får vi också sen ge vårt gensvar och vi får älska vår medmänniska. Amen.